ska röra sig i det här rummet och landa i våra liv precis på det sätt som du vet att vi behöver den här söndagskvällen. En hälsning ifrån dig själv och ett gudsmöte med dig själv, Jesus, genom ditt ord. Det är vad vi behöver, så hjälp oss att vara öppna och mottagliga i Jesu namn. Amen. Vila är som sagt predikan. Jag vet inte vart du är, om du är i vila eller om du är på väg in i vila. Semester och sommar, lov är ju här. En del kanske tycker att det är för mycket av den där varan av vila också. Men det är något grundläggande att vara människa, att vila. Och i Markus kapitel 6, vers 30-32, då kommer apostlarna tillbaka till Jesus. Han har sänt ut dem, de har varit ute på uppdrag och de har predikat, de har undervisat, de har sett människor bli befriade, bli helade. Och nu är de så taggade. Nu kommer de tillbaka till Jesus och vill berätta precis allt vad de har varit med om. Det funkar. Alltså vi har sett Gud göra under. Och så säger Jesus så här. Markus 6 och vers 32. Jag kan den egentligen utan till, men det är inte så dumt att läsa från Bibeln. Jesus sa till dem: kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Jesus visste att nu har de varit igång, de har verkat. Nu behöver de vila. De behövde en paus, de behövde ta igen sig. Han ville vara ensam med dem. Tid med varandra. Men nöden är stor, så när de väl kommer i land där, ja, då har ju folket redan hunnit dit. Det är skaror av människor där som bara längtar efter att få mer av Jesus, höra mer om vem Gud är. Och Jesus, det står att han förbarmar sig över dem, som, för han såg att människorna, de är ju som får utan herde. Så han sätter igång och fortsätter att undervisa och lärjungarna får hänga på där. Efter ett tag så blir de hungriga och vad behöver man då? Ja, då behöver man mat. Så Jesus ser till att över 5000 kvinnor och män blir mätta. Alla är mätta och nöjda och glada och lärjungarna är troligtvis fortfarande trötta. För Jesus säger så här: stick iväg i förväg, ta båten och åk över på andra sidan. Jag tar hand om folket, jag själv ser till att de kommer hem. Och sagt och gjort, lärjungarna åker iväg. Och Jesus skickar hem folket och sen ger han sig iväg upp på berget för han behövde vara ensam och han ville be till sin fader. Jesus visste att lärjungarna kan inte bara köra på. Hur mycket de arbetar i Guds kraft så behövde de ändå den här återhämtningen och vilan. Vi hittar en liknande berättelse om vila i Gamla testamentet. En ruskigt spännande berättelse. Du kan säkert mycket om Elia. En stor profet. Läs första konungaboken, kapitel 17-19, så får du en spännande berättelse om profeten Elia. Han har kämpat, han har vunnit stora segrar, han har besegrat 450 Baalsprofeter. Han har varit med om en enormt massa saker. Men nu vill han bara sätta sig under en buske och dö. Han är helt slutkörd. En del som läser det här säger att han var troligtvis deprimerad. Han hade fått i uppdrag att gå till kungen och säga: om inte ni omvänder er och vänder tillbaks till Gud och slutar tillbe andra gudar, då kommer det bli torka i hela Israels land. Och det kommer inte komma en droppe regn förrän den levande guden säger: nu är det dags att det kommer regn. Efter det så hade han tvungit att gömma sig vid en bäck, Kiritbäcken. Där gömmer han sig på Guds befallning. Dit kommer korpar, flyger in med mat och bröd och han får vatten från bäcken. Han ser hur Gud har omsorg om honom. Sen så går han och möter en änka som är på grund av torkan så håller hon på att tillreda det absolut sista hon har av mjöl och olja till sin son. Och så säger Eli: ja, men du, ge mig av det här brödet. Jag behöver också ha lite att äta. Ja, men det är det sista. Sen kommer jag och min son att dö. Gud kommer att hjälpa dig. Han får brödet och oljan och mjölet tar aldrig slut hos änkan. Sen dör ändå den här sonen. Och änkan blir alldeles förskräckt. Vad är du för en gudsman? Vad har jag gjort? Vad händer här liksom? Elia går in till honom, uppväcker den sonen ifrån det döda. Han utmanar 400 Baalprofeter att vända om, att sluta tillbe Baal. Gud visar att Baal har ingen makt, utan genom ett stort under så visar Gud att han har all makt i himlen och på jorden. Efter det här så kommer regnet och han förklarar nu är det dags, nu kommer det nytt regn här och nu får vi återigen skörda och äta. När han har fått se Gud göra under och tecken, då går han och sätter sig under en buske och säger, jag vill bara dö. Hans uppdrag var inte slut. Gud hade massa mer spännande, viktiga saker för Elia att göra. Men så här säger han i första kungaboken 19, vers 4-8. Första kungaboken 19, 4-8. Själv gick Elia en dagsresa ut i öknen. Där satt han sig under en ginstbuske och önskade sig döden och sa, nu är det nog, Herre, ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia lade sig ner under ginstbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom, stig upp och ät. När han så upp fanns där vid huvudänden en bröd bakat på en glödande sten och en kruka med vatten. Han åt och drack och lade sig ner igen. Men Herrens ängel rörde vid honom igen för andra gången och sa, stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Gud hade någonting mer som han behövde säga till Elia. Men det var inte läge att få ett tilltal från Gud i den här situationen. Nu behövde Elia en sak först. Han behövde sova. Sen behövde han äta. Och då hade en ängel tillrett bröd, lagat det över en koleld och så finns det vatten. Och så somnar han igen och så blir han väckt igen och så kommer ängeln, ät. Du behöver äta, du behöver sova, du behöver äta, du behöver vila. För annars kommer inte du att orka det som ligger framför dig. Vila. Så mänskligt. Så nödvändigt. Vi ser det både i Gamla testamentet, vi ser det i Nya testamentet. Den här predikan handlar om tre olika sorters vila. Den personliga vilan som vi behöver för att vi är människor. Och så handlar det om trons vila. För vår inre människa behöver också vila. Och den tredje punkten är församlingen. En gemenskap, en plats där du ska kunna få finna ro och vila. Först något om den personliga vilan, den där som Jesus ville att lärjungarna skulle få. Den där vilan som Elia behövde för att kunna stå i tjänst. En retreat som jag var på för ganska länge sedan. Som pastorstudent får man gå något ABC-retreater med Magnus Malm, alldeles fantastiskt. Och då får man lite undervisning och sen ska man göra lite olika andliga övningar. Så en av de första andliga övningarna är, nu går ni ut i eftermiddag och så lägger ni er på er säng. Och så sträcker ni ut er och så ska ni försöka att slappna av. Och så ska ni bara få känna, försöka känna in i hela kroppen hur sängen bär dig. Hur du inte behöver på något sätt anstränga dig, utan du kan inte göra något. Utan låt bara sängen bära dig. Det är, kan vara, om man är uppstressad så kan det vara faktiskt en väldigt svår övning. Varför jag kommer ihåg den så tänkte jag så här, vad är det för andligt med detta? Att ligga på sängen och släppa taget och känna att man blir buren. Men tänk så grundläggande är att veta att jag är buren av Gud. Den personliga vilan där man bara får känna att ja, men min kropp behöver vila. Magnus Malm sa så här, om ni somnar så är det troligtvis det viktigaste Gud vill säga till dig just nu. Att du behöver sova. Att du behöver vila. Att det var det absolut viktigaste. Så han sa, det är bara bra om ni somnar. Och det är nödvändigt. Vi är inga maskiner, vi ser det ju redan i skapelsen, hur Gud själv vilade. Jag återkommer i det när vi kommer in i trons vila. Men hur var det där efter uppståndelsen? Lärjungarna hade gett sig iväg och fiskade. De var ganska uppgivna, trötta efter en hel natts fiske. Och så ser de att det glöder på stranden vid Nesarets sjö. Och där står Jesus och så säger han: mina barn, har ni inte fått någon fisk? Har ni ingen mat? Och så säger han åt dem att kasta ut nätena på andra sidan båten och ge sig ut igen. Och när de sen kommer tillbaka med fulla nät, vad möts de av på stranden? Av frukost. Jesus visste att nu är det bröd, nybakat bröd, och så var det fisk, och så var det mat och återhämtning och vila. Det är så grundläggande. Jesus säger det själv i Matteus 11, du känner säkert till orden: alla ni som är trötta och tyngda av bördor, kom till mig och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. För mitt ok är lätt och min börda, mitt ok är lätt och min börda är lätt, så kom till mig så får ni vila. I skapelsen vilade Gud. Men det finns en djupare vila som inte bara har med den fysiska vilan att göra. För man kan vara ledig utan att ha frid. Man kan ligga på stranden och ändå vara fylld av en oro. Du är inte så vilsam i själen. Man kan ha semester och så kan ändå tankarna föra runt och man kan vara stressad. Och den andra, det är då trons vila. Och jag läste i Illustrerad bibellexikon. Vad säger det om vilan i ett bibliskt perspektiv? Vilan består främst av ett nytt fridsförhållande till Gud. Det är det trons vila. Där all oro och alla egna försök och strävan efter relationen med Gud har upphört. Den gudomliga friden är någonting mycket större än inre harmoni. Det innebär ett tillstånd av helhet och hälsa på grund av att du har rätt gemenskap med Gud, på grund av det som Jesus Kristus har gjort när han dog och han uppstod. Alltså en vila som har med inre harmoni och frid att göra, därför att du har kommit in i rätt relation med Gud själv. Och i Handbok för livet så står det att vila är frid med Gud, men det är inte slut på alla ansträngningar. Så det innebär inte att upphöra att arbeta, men att din inre människa i relationen till Jesus har kommit till ro och att du får frid. Trons vila grundar sig i en fullständig prestationslöshet. För det handlar om det vi absolut inte själva kan göra, utan det som Jesus redan har gjort. Han har återställt din möjlighet att ha en levande relation med Gud. Och att få det, ta emot det som en gåva. Att jag har liv med Gud och jag har en inre ro, en inre frid. Trots världens oro, sjukdom i kroppen eller slit och arbete i relationer. Det är en gåva av inre vila som man får i relationen med Jesus. Och i Gamla och Nya testamentet finns det mängder med ord. Inte bara ett ord för vila. Det finns åtminstone fyra som används frekvent. Och de skulle kunna sammanfattas under de här kategorierna. Det första är att upphöra att arbeta. Alltså den där kroppens vila. Nu slutar vi jobba och så vilar vi. Det andra är att slå sig till ro i Guds närvaro. Och det är något man kan göra medan man håller på att arbeta eller far runt. Den tredje är att leva i Guds viloplats. Alltså att det finns platser, fysiska platser, som kan vara en ställe där du kan möta Gud. Och det fjärde, att erfara fred och stillhet. Alltså en avsaknad av fiender och krig. Det första ordet som används för att upphöra med arbete, det är det vi möter i skapelsen. Gud, han vilade. Han upphörde att jobba. Och där är roten till sabbat, till den sjunde dagen som är vilodagen. Visar oss hur viktigt den här rytmen av vila och arbete är. Gud slutade inte arbeta för han var trött, utan han gjorde det för han behövde vila. Så att upphöra att arbeta, det är den personliga vilan. Den andra, att slå sig till ro i Guds närvaro. Kristina läste ifrån den 23:e salmen. Han för mig till vatten där jag finner ro. att komma till en plats där jag kan släppa taget och bli buren fullständig av Gud och veta här är min relation med Gud. Det är det som står i centrum. I andra Mosebok 33 och 14 så får Mose kallelsen att leda judarna, Israels folk, ut ur Egypten till det förlovade landet. Men hur ska jag kunna göra det, säger han. Och då säger Gud själv till honom i andra Mosebok 33 och 14. Min närvaro ska gå med dig och jag ska låta dig få ro. Alla ni som vet hur det gick till när Israels folk lämnade Egypten vet att det var allt annat än ro. Det var otroligt mycket saker som hände. Men Guds närvaro gav Mose den inre vilan som gjorde att han kunde genomföra detta. Trons vila, att vi är i ett med Gud. Den här viloplatsen, då använder man ett ord som talar om det utlovade landet. När man pratar om Israel, Kanans land, landet som judarna skulle få. Eller det där slutgiltiga hemmet, den där platsen då vi får vila utifrån våra verk som vi kanske kallar för himlen. Men den plats då vi är hemma hos Gud. Det är den tredje sortens vila, en viloplats. Hebreerbrevet använder det ordet just för den där eviga vilan när vi kommer in i den hos Gud. Församlingen är ju Kristi närvaro, Kristi kropp i jorden idag. Tänk att den gemenskap du är en del av är en plats, en gemenskap. Kyrkan kan vara en sån plats där vi får komma och axlarna får sjunka och vi får släppa alla krav, alla prestationer. Och vi får vila i den gemenskapen och i relationen och gudsmötet med Gud. Vi behöver den personliga vilan att sluta arbeta nu och då. Vi behöver trons vila där du får frid med Gud. Och där Guds närvaron ger dig vila mitt i livets oro. Men församlingen är också den gemenskapen där vi kan få vila. Någon har sagt att kyrkan är inte museum för helgon utan ett sjukhus för syndare. Alltså det, hit kommer vi med våra liv precis så som de är. Trötta, sorgsna, misslyckade, tvivlande. Och så får man upptäcka i den här gemenskapen på den här platsen att här är fortfarande Kristus och tar emot mig precis sådan som jag är. Här kan jag få vila utan att leverera eller prestera för att bli älskad och omtyckt. När jag tänkte på den här predikan och vila så var det som att de här tre orden vi har bestämt oss för att det här tror vi är den församling och den gemenskap som Gud vill att vi ska vara. Då är ju första året mottagande. Och för mig blev det otroligt vinsamt. Tänk dig att du sträcker upp dina händer. Du kan inte bära något. Utan du bara släpper allt och så lyfter du händerna mot Gud. Och så är du mottagande av allt det som Gud vill ge till dig och fylla dig med precis just nu. Och så blir det en vilsamt mottagande av Guds nåd in i våra liv. Och så får du bara vara öppen i sinne och i ande och i kropp. Och när man har varit mottagande, då får du vara inbjudande. Välkommen, här en plats, här en gemenskap, här en gudstjänst. Du är välkommen för att ta emot vila, frid, glädje. Och så ett naturligt utflöde så ger man vidare allt det man har fått. Och så får man återigen ställa sig och vara mottagande. Och så blir det en rörelse. För om vi bara är utgivande eller inbjudande så blir det ganska jobbigt och prestationsriktat. Men om vi ständigt står i flödet av att ta emot ifrån Gud själv så kommer vi också in i en vila. Tre sorters vila. Som allt beror på att Gud vet att vi behöver vila till ande, själ och kropp. Kanske någon idag behöver kroppens vila så här i början av sommaren. Att tillåta sig att bara stanna upp. Känna hur mår jag egentligen? Hur mår min kropp? Och få släppa taget en stund och känna att kroppen får vila. Kanske att någon behöver själens vila. Att det är oroligt. Det är saker man inte kan styra över eller kontrollera. Att få komma och lägga all sin oro och stress i Jesu armar. Tack för sången. En liten stund med Jesus. Det är det som förändrar allt. När vi lägger våra bördor hos honom. Och kanske att någon behöver vila i nåden. veta att vägen till Gud är alltid öppen. Hur trassligt gårdagen än var, hur märkligt vi kommer att bete oss imorgon, så får jag vila i nåden att när jag vänder om till Gud så möter han mig, upprättar mig, helar mig, och så får jag leva i vila till ande, själ och kropp. Vi ber. Tack Jesus för att du sa till dina lärjungar, följ med mig bort till en plats så att ni kan vila er lite. För du visste att vi inte bara kan ge ut, utan vi behöver ta emot. Du vet när vi är trötta av arbete. Hjälp oss att komma till dig och vila. Du vet när våran själ är orolig. Tack för att hos dig Gud får min själ ro. Att du sa till Mose, ja, du kommer klara det här, för min närvaro kommer göra att du har en inre frid. Jag kommer att gå med dig. Hjälp oss Gud att överlåta oss så fullt till dig. Att oavsett vad som händer både i världen, i oss själva och runt omkring oss, så bevaras vårt inre i frid och vila. Därför att du Jesus har återupprättat relationen till Gud, så att vi får vara de här barnen upptagna i din famn. Likt ett avvängt barn vid sin moders bröst. Och så ber jag Gud. I väntan på det där hemmet som vi är på väg till att få vila ut hos dig Gud. Låt oss vara din kropp, din gemenskap, som är en plats dit människor får komma för att vila och för att söka dig, men också få det där livsförvandlande gudsmötet.